så att vi ser det du ser, Jesus. Så vi ser det du ser. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Den här söndagen handlar om att låta tro ta plats, att ge våra hjärtan kraft. Gud, jag kommer inför dig frimodigt, för du har lovat att du hör mig när jag ber. Du har lovat mig att smörjelsen ska bryta varje ok. Du har sagt i ditt ord att när ditt ord predikas så är tveeggat svärd som skiljer mellan ande, märg och ben. Att ditt ord är kraftfullt och verksamt. Att det inte vänder åt det förrän det har utfört det vad det är kallat till. Tack för den här dagen. Och jag proklamerar kraft till hjärtan. Tro i Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja. Horos och korabakara senene gidra sakarana. Hera sakara bakara sokora nana kara sekede be sekede be kede. Oro sokoba bakara sakene nana kara sekede. Oh papa bakara sakira. Jesus, du är densamme igår och idag och för evig tid. Du kom för att ge frihet från fångna, syn för de blinda, glädje till de betryckta, de fattiga, och nåd, oförtjänt nåd. Nåd, oros och korar i varje situation. Oros och korar bakara sakedra sakedra sakara. Halleluja, tack Jesus. Tack heligande för din närvaro. Åh, tack Jesus. Åh, tack Jesus. Halleluja, halleluja. Tack kära vänner. Precis som Julia sa, varmt välkomna hit idag. Det är en förmån att få stå här. Det innebär inte att det är kul. Det är två olika saker. Precis som Jonathan sa, så märklig vecka. Mycket kamp, mycket strid. Jag fick reda på att jag skulle predika för någon vecka sedan. Kanske visste det innan men glömde bort det. Så fick jag just två ord till, men var strid och det var lovsång. Och inte ganska lite anade att jag skulle behöva strida. Jag tänkte kunna prata med dig om strid. Och jag började göra upp en deal med Gud om att vi kör lite soft. Vi sätter två stolar här och så kör vi lite vi pratar lite mysigt här, tänkte jag. Och det är inget fel med mys. Det kommer säkert ett mysprat från mig här i framtiden. Men det var inte det som jag skulle tala till dig om här idag. Idag så vill jag tala till dig som verkligen känner igen det i psalm 23 och vers 4. Det där det står att om en vandrar i dödsskuggans dal. Jag gick upp till Liljeholmens för mig här i veckan när jag läste det bibelordet. Bara helt out of the blue. Jag har helt missat det. Men i dödsskuggans dal.
Vet ni vad, att det enda anledning till att en skugga finns, vet ni vad det är? Att det finns ljus. Så om du är här idag och allting känns mörkt, du känner om en vandrar i skuggans dal, du kommer inte ens till Så fattas mig inget ont och din käpp och stav, du kommer inte ens dit, så vill jag att du ska ta med dig härifrån idag att det finns ljus mitt i mörkret. Det där är min semesterväska om du undrar. Ska jag åka och ta lite välbehövlig ro och vila. Väcka med min familj. Tack vare min familj och min fru som jag står här idag för övrigt. Hade inte hon skrikit åt mig i morse så, eller talat skarpt. Vi skriker inte i vår familj. Däremot talar vi väldigt tydligt. Hade inte min fru talat väldigt tydligt till mig idag så hade det nog streamat någon annanstans ifrån idag. Det kan du göra sen när du kommer hem. Det ena utsluter inte det andra. Det har min pastor lärt mig. Förra sommaren så gick jag runt sjön. Och den sommaren som de flesta somrar, jag vet inte om någon, alltså man bara kikar tillbaka så är det väldigt få perioder i ens liv som är utan kamp. Jag vet inte hur det är för dig. Olika sorters kamp, olika områden och olika saker. Men det är väldigt få perioder i livet som bara är så här rosa, fluffigt och skuttandes. Men förra sommaren så var jag mitt inne i det här och jag bara upplevde hur alltså rädsla, fruktan och hur saker runt omkring mitt liv nu, inga så här, alltså inga världsomvälvande saker, men i mitt sinne så var det en sån kamp och en sån strid. Och jag upplevde hur jag var fängslad och jag som, det var bara becksvart. Och så hör jag att det här, har ni sett någon dålig så här film om fången som står och skakar i gallret och liksom det bara med det här metallrasslet. Jag upplever liksom hur djävulen bara står och bara väser och hånar mig och bara skriker åt mig, viskar sina lögner och bara står så här. Och det enda som skyddar mig är att jag är inne i den här buren. Jag är inne i den här buren, jag står innanför. Men djävulen står med sitt fula tryne mot det här gallret och han viskar sina lögner. Han väser, hans mörker och ondska bara liksom... Det bara liksom trycker in mig och väggarna i min cell upplever jag så de krymper och krymper och krymper och jag är instängd i det här mörkret och i den här fruktan. När jag går runt sjön där så talar den helige ande till mig och han visar mig en bild. Jag ser framför mig, ser jag det här gallret, det här som jag står och skakar. Jag ser det här mörkret. Precis som jag upplever det. Men så säger en helig ande, Simon, du har inte rätt perspektiv. Du ser inte hela bilden. Och det helig ande gör, han tar mig i en klassisk Hollywood-panoreningszoom. Alla som ser en film vet, man rör sig ut och bakåt sakta så man liksom ändrar lite grann så. Och mitt galle som jag står och håller och skakar och som jag upplever är instängt i den här muren, det här mörkret. Fortfarande kvar, fortfarande lika verkligt. Men när den helige ande börjar zooma ut den här vyn så upptäcker jag att det blir ljusare och ljusare. Men framför allt så upptäcker jag att gallret är där. Djävulen är där med sitt fula tryne. Men vet du vad jag upptäcker? Att det inte är jag som står i en bur. Jag har stått så nära fruktan, så nära mörket, så nära lögnerna. Så att jag upplevt att jag är instängd. Jag är på sätt skyddad i min egen fruktan, i min egen bur av det här som stänger in mig. Och djävulen bara står och hånar mig för han kan göra precis vad han vill. Men sanningen är precis tvärtom. Fruktan och mörker kan vara precis lika verkligt. Det här skakandet, det här skrikandet, de här lögnerna, de slutade inte. Men det blev en väldig skillnad i mitt liv när jag insåg att det som jag upplevde, det var djävulen som inte har någonting annat. Ingen makt, ingen kraft, ingenting. Förutom att du står där, väsa, göra liv i, skaka i det lilla som man har. Men den helige ande tog den här vyn, zoomade in och visade Simon, du är fri. Du är fri att gå precis vart du vill. Och kom ihåg att djävulen, det är han som sitter i en bur. Han är besegrad. Jesus totalt om inte gjorde alla hans gärningar. Min bön för dig idag, det är utifrån bara korta två stycken bibelord. Inte nu Christer, men strax kommer de som jag har till dig. Den här bara två korta bibelord. Och det här är från, dels är det från andra Konungaboken 6 och 17. Min bön för dig idag, det jag har ropat till Gud, det jag har stridit för dig den här morgonen, den här veckan. Det Jonathan har stridit för dig den här veckan. Det står så här: Herre, öppna hans ögon så att han ser. Det är min bön för dig den här dagen, den här söndagen, är att Gud ska öppna dina ögon så att du ser. På samma sätt som helige ande förra sommaren öppnade mina ögon så jag fick se hela bilden. Hur han zoomade ut, hur jag fick perspektiv på det som jag upplevde där och då. Min andra bön för dig den här dagen, det är utifrån Hebreerbrevet 11 och kapitel 11, vers 1. Att du ska få en visshet om det du inte ser. Det är vad tro är. Att du ska få en visshet om det du inte ser här idag. Jag skulle kort vilja tala till dig idag om strid, om tacksamhet, om tro, om lydnad, om perspektiv. Det vill säga om lovsång. Jag är så oerhört tacksam, Jonathan och Sara, för att jag får ha er i mitt liv. För att vi får ha er i församlingen. Hur många här är tacksamma för våra lovsångare? Ja. För det ni gör, det handlar inte om den här scenen. Utan ni lever liv i lovsång. Och lovsång, det är strid. Jonathan säger ett djupt amen. Nej, men jag är så tacksam att vi får ha en and av lovsång i den här församlingen. Det är det som har fört oss dit vi är. Och det är det som kommer ta oss vidare. Nu Christer, ska du få hjälpa mig lite bibelord. Lukas kapitel 17 och vers 17. Så står det så här. Jesus frågar honom, blev inte alla 10 rena? Var är de 9? Tacksamhet. Det här är en story där Jesus helar 10 stycken spetälska. De går iväg härifrån och blir helade och alla är jätteglada. Men det är bara en som kommer tillbaka och tackar Jesus. Så Jesus fråga är liksom fullt. Bara, blev inte alla 10 friska? Eller? Missade de någonting? Vart är de andra 9? Bli inte en av de 9, kära vänner. Du har så mycket att vara tacksam för. Glöm inte att tacka Gud för det han redan har gjort. Tacksamhet. Så lätt. Jag talar bara utifrån egen erfarenhet. Jag hör definitivt till de här 9 som så lätt springer bort och är jätteglad men glömmer komma till Jesus och säga tack. Förhoppningsvis är så vi uppfostrar våra barn och säger tack. Tack för de små sakerna, tack för maten och så vidare. Men glöm inte bort att tacka Jesus för det han har gjort i ditt liv. Lovsång handlar om tacksamhet. Tro. Romarbrevet kapitel 10, vers 6-11. Står det så här. Men en rättfärdighet som kommer av tro säger, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller det vill säga att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, den rättfärdige ska leva av tro. Det här bibelordet börjar med Romarbrevet. Jag ska bara slå upp det lite grann här. Ja. Vi håller oss till Folkbibeln 2015 så står det så här: fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen för att hämta ner Kristus, eller fråga inte vem ska fara ner i avgrunden för att hämta upp honom. Vad säger ordet då? Att ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Tro, kära vänner, handlar inte om att du ska hämta upp Jesus från de döda. Han sitter på Faderns högra sida. Tro handlar inte om att du ska hämta ner hans allmakt och vad nu är någonting från himlen. Som Superman som på sätt ska flyga upp mot molnen och plocka ner det här, eller ner i avgrunden och besegra ondskan. Jesus har redan gjort allt detta. Tro handlar om att det är nära. I din mun och i ditt hjärta. Det finns redan där. Det är ingenting som du kan addera eller subtrahera. Utan tron finns i ditt hjärta och i din mun. Bibeln fortsätter tala om att det är hjärtats tro och munnens bekännelse som frälser oss. Lovsång handlar också, förutom om tro, handlar också om lydnad. Om vi läser Daniels bok, kapitel 6 och vers 10. Så står det så här. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, där han i sitt övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. Intressant. Jag ska ge lite kontext, fräscha upp ditt minne. Precis innan här så har Daniel fått reda på att de här satraperna, de här minikungarna eller vad de nu var för någonting, hade skapat den lagen att den som tillbad Gud skulle kastas i lejongropen. Han hade precis fått reda på att ber du till Gud offentligt så det syns, då har du kört med dig. Det första han gör, att han fortsätter sin konsekventa vana av lydnad. För den här beskrivningen står innan också. Att han 3 gånger på dag, att han gick hem, han öppnade fönstret och han bad och han tackade Gud. Alltså att han lovsjöng. Han gör precis samma sak. Bad, tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. Du och jag, vi behöver ha vanor. Vi behöver ha karaktär utav lovsång. Oavsett vad det är för besked du får, oavsett hur din dag har varit, hur veckan har varit, hur året har varit, hur ditt liv har varit, så behöver du och jag skapa oss vanor av lydnad. Lydnad inför Guds ord. När allting annat faller, när dina känslor faller, när dina erfarenheter faller, när allting annat faller, så finns det en sak som kvarstår. Och det är din och min lydnad gentemot Guds ord. Din och min lydnad gentemot Guds ord som säger att Gud är värd all ära. Att han är värd att lovsjungas och prisas. Vi ska ta och läsa ett lite längre bibelstycke. Och det är i andra krönikeboken, kapitel 20. Och vi börjar från vers 1. Och vi ska läsa hela vägen till vers 23. Jag läser från folkbibeln här. Jag blir lite skevt här uppe. Men du får hänga med din egen bibel, din egen översättning. Men jag läser de här verserna och så kommer vi tillbaka till dem alldeles strax. Andra krönikeboken, kapitel 20, vers 1-23. Sedan kom Moabs barn, Ammons barn, tillsammans med de andra ammoniterna för att strida mot Josafat. Man kom och berättade detta för Josafat och sa: en stor skara har kommit mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram. Och de är i Hasson Tamar, det vill säga en Gedi. Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren. Han utlyste en fasta över hela Juda. Juda samlade sig för att söka hjälp hos Herren. Från alla Judas städer kom man för att söka Herren. Josfat trädde upp i Judamäns och Jerusalem församling i Herrens hus framför nya förgården. Och han sa, Herre vår fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt och det finns ingen som kan stå dig emot. Var inte du Gud som fördrev detta lands invånare för ditt folk Israel och gav landet åt din vän Abrahams efterkommande för evig tid? De bodde där, de byggde helgedom åt din namn och sade, och något ont kom över oss, svärd, straffdom, pest, hungersnöd, så vi vill träda fram inför detta hus och inför ditt ansikte, för ditt namn är i detta hus och vi vill ropa till dig i djupet av våra hjärtans bedrövelse och du ska då höra och hjälpa. Men se nu Ammons barn, Moab och folket i Seirs bergsbygd, det var deras område du inte tillät Israel gå igenom när de kom från Egyptens land. Utan du lät dem ta en omväg ifrån dem och du förgjorde dem inte. Se nu hur de lönar oss. De kommer för att driva bort från din besittning som du har gett oss till arvedel. Ska inte du Gud, vår Gud, hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot den här stora skara som kommer mot oss. Och vi vet inte vad vi ska göra. Utan till dig är våra ögon vända. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och sina söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen. Över Jehaziels son till Zakarias, son till Benajas, son till Jegiel, son till Mattajas son. En levit av Asafs söner. Och han sa, lyssna alla ni Juda och alla ni Jerusalems invånare och du konung Josafat. Så säger Herren till er, frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara. Ty striden är inte er utan Guds. Gå in morgon ner mot dem. De drar upp på Hassihöjden. Och ni ska träffa dem där dalen tar slut framför Jeruels öken. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Då böjdes Josafat ner med ansikt mot marken och alla judamän och Jerusalems invånare föll ner för Herren och tillbad Herren. Och de leviter som hörde till kahatiternas och koariternas folk, de stod upp och lovade Herren Israels Gud med hög och stark röst. Tidigt följande morgon gick de ut i Tekoas öken och när de drog ut så trädde Josafat fram och sade, hör ni mig, ni av Juda och Jerusalems invånare, förtrösta på Herren er Gud så får ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter så ska det gå er väl. Sedan han hade rådgjort med folket så ställde han upp sångaren som skulle prisa Herren i helig skrud medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga, tacka Herren, ty hans nåd varar i evighet. När de började sjunga och lova så lät Herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd. De som har kommit mot Juda och blivit slagna. Ammons barn och Moab reser sig upp mot folket från Seirs bergsbygd för att ge dem till spill och förgöra dem. Och när de gjort slut på folket från Seir så hjälpte de åt att förgöra varandra. Det här är en fantastisk berättelse om Josafat. Vi behöver ta med oss i den här kontexten så att det här är folk som fortfarande har i minne, men som fortfarande har berättelserna levande från Jeriko, från Josua. Men tiden däremellan fram till här har fyllts med diverse kungar som har gjort lite grann som de själva vill. En del har varit bra, en del har varit dåliga. Och det här folket kommer mot dem. Och det Josafat ber här, det han talar till Gud om, och så det du och jag behöver vara ärliga mot Gud, det är faktan som ligger på bordet. Så, hallå Gud, det här folket som kommer att attackera oss nu, vi fick ju inte döda dem för, nu är jag ingen bibellärare så jag vet inte hur många, om det var 10 år tidigare eller 100 år tidigare eller när det var, men det var tidigare. När Israels folk hade gått igenom, gått så tillintet gjorde de hur många folkslag som helst. För Gud sa till dem. Men just de här folkslag sa Gud, nej, de här ska ni inte röra. Ta någon väg och gå förbi dem. Och nu kommer de här. De har lytt Gud. De har alltså inte varit olydiga. De har inte gjort någonting fel. Utan de har följt Gud. Och likväl så det här folket kommer för att förgöra dem. Och frågar hur, hallå, du sa ju till oss att vi inte skulle röra dem här. Vad är problemet? Vet du vad? Gud klarar av våran frustration. Gud klarar av våra frågor. Och vet du vad? Det du står i idag beror inte på vad som hände igår. Det är någonting som du och jag behöver bara radera en gång för alla. För det strider, alltså det strider mot rättfärdigheten. Det strider mot frälsningen. Det strider mot allting som Jesus dog för. Att nej, det där. Att du och jag, att vi på något sätt, när någonting händer i våra liv, att vi tänker att ja, men det måste vara, jag måste ha gjort någonting fel här som gör att det blir så här och här. Nej. Josafat, han var väldigt trygg i det här. Han hade tabbat sig. För det stod i kapitlet tidigare att det gick sig så där. Han vände om och så snyggade han till lite grann. Men han var liksom ingen straight arrow. Han var liksom inga de här liksom riktiga. Han var inte kung David. Det var det inte. Han skötte sig hyfsat. Betydligt bättre än några före och definitivt efter. Men han visste att han kunde vara frimodig inför Gud. Han visste att de här som kom emot honom, de hade gjort det Gud sa åt dem att göra. Och han var också extremt trygg i det du och jag behöver vara trygga i. Att när svärd, straffdom, pest, hungersnöd, så behöver vi träda fram inför Guds hus, i Guds hus. För Guds namn är i detta hus. Vi behöver komma till församlingen. Vi behöver komma inför Guds ansikte. Och vi behöver göra tillsammans med våra familjer. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och sina söner. Ytterligare en orsak till att jag är så oerhört tacksam, P.O.N.O., för den här församlingen. För den här stora familjen, där just det är. Det är små barn, det är stora barn, det är små snorungar, stora snorungar. Det är korta, tjocka, långa, gråa, långhåriga, inget hår alls. Och allt däremellan. Det är familj. Och det finns inget bättre än att ha sin familj i Guds hus. Och när familjerna, när de sökte Gud i Guds hus, när de kom till församlingen, då kom Herrens ande mitt i församlingen. Och Herrens ande, den helige ande, kom med ett ord. Och det är ordet som han kommer till oss med här idag. Frukta inte och var inte förskräckta. Är någonting som låter bekant där? Om vi kollar deras historia, Josua. Vad är det Gud säger till Josua? Var frimodig och oförfärad. Precis som för Israels folk, precis så är det i våra liv. Vi har upplevt strider, men vi har också sett segrar. Och den heliga andan påminner dig och mig idag om att inte vara rädda, att inte frukta. För striden är inte er, utan Guds. P.O. var inne på det här förra söndagen. Han talade om att inte krampaktigt hålla fast. Utan att vi får lita på att det Gud har påbörjat i den här staden, i det här landet, att han fullbordade. Vi är hans barn. Vi får göra det bästa vi kan för att hjälpa pappa Gud. Precis som mina barn hjälper mig när jag kanske snickrar och gör någonting hemma. Det är fantastiskt, det är mysigt. Men det är inte alltid så att mina barn, förlåt älsklingar, att ni kanske tillför supermycket i produktiviteten på det jag håller på med. Ibland, absolut. Jag skulle aldrig vilja vara utan dem. Men pappa Gud är pappa Gud. Du får jättegärna vara med och snickra. Men vet du vad? Han har spikpistolen. Du har briohammaren i gummi. Det innebär inte att det inte är strid. Det innebär inte att allting är runt omkring. Men det Gud säger till Israels folk här är att striden är inte er, utan Guds. Gå upp, möt dem. Alltså backa inte. Spring inte därifrån. Möt dem. Face your fears. Men ni ska inte strida. Och de lovade Gud med hög och stark röst. Sen morgonen på när det här skulle ske så insåg de igen. Det här, vi måste ha lovsång. Vi måste lovsjunga Gud. Så gjorde de. Ställde upp lovsångarna. Precis som tidigare. Precis som de gångerna tidigare i ett liv. Då lovsångerna förte igenom. Precis som när lovsången fick Jerikos murar att falla. Precis som lovsången hur leviterna gick över floden Jordan. Precis på samma sätt. De sakerna som du och jag har fått uppleva i våra liv. Gud påminner oss om att det som förde oss igenom det. Det var inte din och min styrka. Det var hans styrka. Det var inte din och min förträfflighet. Det var hans rättfärdighet. Det var inte din och min, dina mina gärningar. Det var hans godhet. Och han gjorde det mitt i vår lovsång. Och det är det som Gud påminner Israels folk om i det här bibelstycket. Och det är det vi påminner dig och mig om här idag. Lovsång. Det är att strida. Lovsång, det är strid. Tacka Herren, för hans nåd varar i evighet. Det är en härlig formulering som vi har hört så många gånger. Tacka Herren, hans nåd varar i evighet. Fantastiskt härligt. De sa det samtidigt. Så de ställde sig upp mot, vi har facit, vi såg att det gick kanonbra. De slog ihjäl varandra, de andra. Eller två attackerade en och sen när de var färdiga med den stora så bara, ja men vi fortsätter slå ihjäl varandra och sen var alla döda. Men det visste ju inte Israels folk. Likväl så ställde de sig upp mot det folk gick ut, mötte dem i den här dalen. Och tackade Gud för hans nåd. Vilken nåd. Det var ju krig. De stod ju och de hade ett löfte. Absolut. Men de hade ingen seger. Det är precis det lovsång handlar om. Lovsång är att prisa Gud framför fienden. Med löftet i ryggen. Med bara tron. Och vissheten om att Gud, han kan göra det inte jag kan göra. Amen. Hejsan. Vet ni vad? Lovsång är ett beslut. Jag bara avsluta med det innan vi fortsätter att lovsjunga. Tillsammans. Sedan han hade rådgjort med folket. Du behöver gå hem härifrån idag för att precis som alla andra predikningar från den här scenen, från din podcast, från hur mycket du än streamar kors och tvärs och hur mycket du lyssnar på, så förändrar inte, ja, det förändrar absolut, absolut, men du måste hem och göra någonting. Den här lovsången vi har idag, den är helt övertygad om att det kommer bryta och det kommer öppna dina ögon. Det kommer få dig väcka liv i den tron som du behöver. Precis som Jonsson sjöng här innan. Han sa att ge hjärtan kraft. Men vet du vad? Om du lever ditt liv på någon sorts 7-6 dagars fasta, konstant. Du äter, svullar, för det är det du gör på det här stället. Det här liksom inte, vet du vad den här församlingen är? Det är mina bosniska grannar. När vi är och grillar hos dem, som vi gör alldeles för ofta. Det här är överdåd. Det här huset, det är ett överdåd av välsignelse, av mat, av gåvor som Gud har lagt ner som bara... Jag fattar inte vad han sysslar med, Gud, om jag ska vara ärlig. Eller vad säger du, Pio? Alltså, och då har jag bara börjat med Pio eller Nor. Jag har inte ens, alltså, ledare, alltså, gåvor, lovsång, du, jag, allt. Va? Alltså, det är en bosnisk grillkaos. Alltså, det är så mycket... Och för er som känner mig, jag tycker inte om fläskkött. Och det får man inte på någon bosnisk fest. Det är nöt, det är lamm, det är kyckling. Och då pratar vi bara ingredienserna. Sen kommer vi som, det är hamburgare, det är korv, det är andra korvar. Det är bitar, det är små, de är stora, de är korta, de är tjocka. Det är massiva mängder med mat. Men vet du vad? Du kan inte svulla på söndagar och fasta i 6 dagar till nästa söndag. Du kommer bli trött, du kommer bli tjock och du kommer bli deprimerad. Ja, oj. Du och jag är här, vi är här för att äta. Vi ska äta, det är en fest. Vi ska vara tacksamma för det. Men måndag, sär och havregrynsgröt som gäller. Med... ärtor. Amen. Jag har börjat med protein, havregröt hemma. Jag äter gröt och dricker vatten. Hjälper mig? Nej. Fortfarande mullig och glad. Men förlåt, det var ett sidospår. Jag är tillbaka. Vi måste äta. För så mycket förstår till och med jag som inte förstår kost, som inte tränar nämnvärt. Så förstår det att äter jag inte på morgonen så blir inte min dag bra. Den regeln slutar inte på semestern. Däremot så ska jag berätta en sak för dig. Min diet, min kost förändras radikalt på semestern. För jag äter faktiskt havregrynsgröt och dricker vatten. Det är jättetråkigt, jag vet. Men det jag äter varje frukost. Min fru kan inte tycka detta. Jag går åt mängder med havregryn hemma. Gör det. Jag tycker inte om det. Alltså jag bara äter för att jag äter. Alltså, men det är bara det, jag står mig på det. Jag behöver ha liksom rejält med mat i mitt jobb. Men vet du vad? När semestern kommer sen. Nu ska jag iväg. Det här är min semesterväska. Efter här så ska jag dricka kaffe. Var artig och trevlig. Så fort jag uppfyllt min svenska nivå, artig och trevligt, så hoppar jag in i bilen och sticker härifrån. Stänger av mobiltelefonen. Och återkommer här om drygt en vecka. Men... vet du vad jag inte kommer äta när jag är på svärfars segelbåt den här veckan? Havregrynsgröt. Men, vet du vad jag ska berätta? Jag kommer äta frukost. Likväl. Jag kommer vakna mycket senare. Jag kommer göra helt annorlunda saker mot vad jag gör i vanliga fall. Jag kommer vara betydligt med mina barn. Betydligt mindre med kablar. Med saker som bara krånglar och strular. Kommer att prata betydligt mindre i telefon. Men jag kommer fortfarande äta mat. På båten kommer den här maten bestå av kanske min semesterfavorit. Lyx vanilj, lyxyoghurt. Den här feta typen. Är det typ 2% någonting? Kanske då cyklar jag här. Men jag tror den är 2, 3, 5. Någonstans här. Den här riktigt så här drömjoghurt som den heter. Brun förpackning. Vanilj. Bara vanilj och socker. Ingenting annat. Lite laktos också. Och liksom... färska jordgubbar eller blåbär någonting. Men vet du vad? Jag slutar inte äta frukost. Och när det här är färdigt, när vi har sjungit lovsången färdigt, när vi har ätit vår bosniska efterrätt här, när Gud har talat till dig, uppmuntrat dig, befriat dig, helat dig, som han lovat att han ska göra genom sitt ord. Imorgon så behöver du äta frukost. Du behöver inte köra havregrynsgröten. När mina vardagar, då har jag min grej, jag kör min bibelapp, jag har min bibelläsningsplan, jag samlar så här. Ni som man har bibelappen vet att man får så här länge har du läst i sträck och så missar ju alltid en dag, blir lika förgrymmad varje gång. Min streak här på liksom så här 17 dagar eller vad nu är för starkt då. Tillbaka på ett igen. Men vet du vad? Du och jag, det är semester, det är sommar. De flesta av våra vanor och rutiner förändras. Men vi kan inte sluta äta. Josafat, han rådgjorde med folket. Ha ett familjeråd hemma. Prata med din fru, prata med dina barn, prata med dig själv. Och bara, ja men okej, okay, det blir ingen havregrynsgröt. Vad nu det innebär i ditt liv, om du är så här, 3 timmar stark, liksom, intercessory prayer och liksom bara så, fantastiskt, jättehärligt. Men vet du vad? Det kanske inte blir det under semestern, då behöver du göra någonting annat. Då behöver du äta någonting annat. Läser du liksom, ta med dig levande Bibeln på semester. Byt ut folkbibeln. Ta med en annan bibelöversättning. Titta på det nu nästa Europakonferensen. Är du inte var med? Streama en gudstjänst. Alla kan streama. Kan du inte fråga någon som vet? Inte mig. Lyssna på en podcast. Ja, det ska jag. Jag ska lyssna. Jag lyssnar alltid på Elevation. För det är ju alltid jag. Nej. Då lyssnar du på någonting annat. För vet du vad? Vi behöver också semester. Vi behöver bryta av. Men vi behöver inte sluta äta. Är du här, då ska du hit. Är du inte här, då behöver du äta någonting annat. Och det behöver du göra varje dag, kära vän. Det är väldigt djupt, väldigt tungt, väldigt teologiskt. Jag vet det. Det var det från början. Hade jag fått som jag ville så hade det varit 21 stycken bibelord. Jag skojar inte. Men det var inte det jag skulle säga då. Måste äta. Josef att han rådgjorde med folket. Och sen så ställde de upp lovsångarna. Tackade Herren för hans nåd varar evighet. Du behöver ta med dig lovsång på den här semestern. Du kanske inte kan. När jag sjunger högt så gör det ingen annan hör. Det kan vara svårare på semestern. Då behöver vi kanske ta en promenad. Eller göra någonting annorlunda. Men vi kan inte sluta äta. Vi kan inte sluta lovsjunga. Vi måste ha med oss det. Vilken form det är spelar ingen roll. Men vi måste ha med oss det. Även när våra vanor och våra rutiner förändras. Jag tänker inte ha någon skam för att inte jag äter havregrynsgröt. Jag kommer tacka Gud för att jag slipper havregrynsgröten. Och precis på samma sätt behöver vara ditt andliga liv. När semester, du behöver sova längre. Du kanske inte behöver plöja 7 kapitel. Du kanske behöver förändra på dina vanor. Du behöver äta. Men först och främst så behöver du lovsjunga. För vi står i en period. Många upplever precis samma sak som du och jag. Att det är strid. På olika saker, på olika områden. Och strid, kära vänner, det innebär lovsång. Det innebär att vi behöver rådgöra med varandra. Ställa oss upp, lyfta våra händer. Tacka Herren, för han är god. Och hans nåd varar för evighet. Tacksamhet, tro, lydnad och lovsång. Det ger perspektiv och det förändrar precis allting. Vi ska bara lovsjunga tillsammans innan vi avslutar här idag. Och det jag vill det är att du gör precis som vi läste om här i Josafats ställe här. Hur om mitt i allt, trots allt, men utifrån Guds ord, ställer sig och lovsjöng Gud av hela sitt hjärta. För hans nåd, den varar för evighet. Amen. Det här är min semesterväska. Den är packad. Mina badbyxor. Mina solglasögon. Vet du vad mer som är packat där i? Lovsång. Se till att din väska också. Att du varken glömmer solglasögon. Eller badbyxorna. Men glöm inte att packa med lovsången. På vilket sätt, oavsett om det är havregrynsgröt eller om det är joggy eller vad det är, belgiska våfflor med Nutella. I don't care. Det finns så många olika sätt. Men vi behöver lovsjunga. Amen. Jonathan, min vän.